Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ditt västkustliv, Jenny.
Ja, men det är så härligt.
Ja. Är det härligt?
Ja, men det är så härligt.
Ja.
Det är så många som har frågat vad Zev tycker om Sverige och Bohuslän och hur är det nu egentligen och vad känner han? Men han har ju nästan fått, det är ju liksom nästan som en löjlig...
Han är hög.
Alltså det är för bra. Jag tänker på det, när vi rullar in från flygplatsen då i bilen på västkusten, då sa han ju, han bara, men det här är ju liksom som en karikatyr av Sverige. Mm. Det är nästan som, har du sett den där schlagerfilmen med Will Ferrell?
Ja.
På Netflix.
Ja.
Nej, men det är liksom, nu är det Island med det små tomtar som bor i små hus överallt och allt är så gulligt och fint och perfekt. Lite så var det när vi rullade in här. Alla, du vet, röda små stugor.
Ja, men han är ju så besatt av det här nu.
Folk var ute och cyklade och vi har ju då varit i min mammas hus och plockat kantareller ute i skogen. Och vi har badat och varit ute med båt och fiskat krabbor. Ja, det är så bra.
Ja, och hans syn innan på Sverige också, för han har ju också det här att han har förstått systemet. Han är ju helt besatt, du vet. Gratis skolor. Alltså Jenny, jag är så rädd att jag ska mista dig till Sverige nu. Alltså, på riktigt. Nej.
Ja.
Jo, för att du vet ju, det här är lite som
jag
när
känner ju...
Sigge flyttade till mig. Jag bodde i Göteborg när vi träffades, så han bodde i Stockholm. Och han kom till Göteborg.
Mm.
Och han var så här, det här är som Köpenhamn. Och man var lite så här, nej, inte riktigt. Ja. Jag har bott där längre. Men ser vi ju där nu. Mm.
Ja, du vet att jag en gång satt och sa, jag kommer ihåg när jag flyttade in på Odengatan i Stockholm och satt på, vad hette det där italienska kaféet?
Il-café.
Men där satt jag någon gång och sa högt till alla att det här är som New York.
Ja,
det var det inte. Men man blir ju en ny plats och allting har ju verkligen visat sig från den
bästa, alltså, sidan.
Vackraste sida här.
Mm. Men hur har ni det? För det du och jag har varit med om vartannat och skickar små sms till varandra om folk som nu flyttar hem från LA eller väljer att stanna.
Paniken.
Paniken. Min kompis Elin och de kommer typ skola in sina barn ner i Skåne ett halvår för att de inte vet hur pandemin kommer se ut i New York.
Mm.
Men vi ska ju tillbaka och jag är ju pepp på detta, trots allt. Men du, vad är du i sinnet? Vi har ju inte hunnit prata.
Nej, men jag är ju verkligen, alltså jag är ju opepp.
Ja, du är det.
Jag är verkligen det.
Är
alltså
du
vi är det allihop här, tror jag. Ja, det är väl så här, gud, vad, behöver vi verkligen åka tillbaka? Nej.
Nej, men vad fan.
Han är förblindad, han ser inte.
Han har ingen talan i det här.
Mm. Nej, men jag känner nog att, alltså nu när jag läser nyheterna, alltså även när man var där så var det ju ändå väldigt mycket, det är ju LA Times, New York Times, CNN, man är så trött på alla amerikanska medier som bara rapporterar negativa, alltså, siffror, och det är skräck och det är corona och det är nedstängningar och det är det ena med det andra. Och nu när man är här och läser det ur ännu ett nytt perspektiv så blir det nästan ännu tyngre, tycker jag. Jag vet inte, läser du alla de här tidningarna varje dag?
Nej, men alltså jag känner att jag har ju mentalt tagit mitt beslut. Jag ska tillbaka. Alltså,
men läser du tidningarna? Läser du dem varje dag?
Nej, jag hoppar mycket. Alltså det som har hänt den här veckan,
det är det jag tror
varit...
att du gör. Du har glömt grejer.
Nej, men jordbävningen.
Nej, men exakt. Och det är det, för att det är så många saker. Det är inte bara pandemin, tycker inte jag. För det är ju verkligen, det är så jobbigt och alla håller på och det ska vara munskydd på och nedstängningar som hela tiden spökar på något sätt liksom runt hörnet. Men sen utöver det så är det då framförallt Trump som man känner har gett upp helt. Alltså han är ju som en stingslig liksom, fyraåring som bara vill alltså, göra tvärt emot. Nu skiter han i allt. Han liksom beter sig som ett jävla as.
Det
är läskigt
att han vill
skjuta
fram valet. Alltså att han till och med är där och naggar på grundlags stiftade grejer. Alltså, men Jenny, nu börjar du låta som alla svenskar som säger varför bor du i USA. Alltså, har vi bytt roll nu här?
Ja, men utöver det så är det ju också då hela, alltså att det var jordbävning, det är ju, alltså, det är ju en sak som man helt enkelt har valt att lägga åt sidan, just det här att man, gäller i Times, när man öppnar så är det, ja, har du förberett dig nu för the big one? Har du allting hemma och sådär? Det har man ju nästan tänkt, glömt att San Andreas grejen är, den är ju flera hundra år overdue, de bara väntar på att den stora jordbävningen ska komma. Och nu var det en som var på 4,5 i förra veckan.
Mm. Alla hade ju känt den i LA.
Ja, men det gör man ju för 4,5. Och det är ju i snitt tror jag, 3 sådana per år. Så det är inget
det
ovanligt, det händer
ju
hela tiden. Men alltså man känner, nu är det den grejen. Och sen är det ju fire season. Det är ju så mycket bränder och nu har det börjat brinna överallt. Och det blir för mycket. Jag känner bara att det är för många saker på varandra. Det känns inte just nu. Samtidigt som du vet, alltså, jag älskar ju LA så mycket. Jag älskar Kalifornien. Jag har ju bott där så länge nu.
Nu har du glömt allt.
Nej, jo, det har jag inte.
Vet du vad, det du inte tänker är att snart är det höst här. Det kommer blåsa, det kommer vara kallt.
Men hela den alltså, grejen, det är inget problem för mig.
Nej, men det säger du, för du har inte bott här på 12 år. Men det är
nej, det gör jag faktiskt inte.
Ett stort problem.
Nej, tvärtom så kan jag verkligen sakna årstider. Och just hösten tycker jag är helt fantastisk. Den passar min personlighet.
Ja, jag kände att jag måste prata med Seb. Det här funkar inte. Du måste tänka klart nu. Alltså, på riktigt. Ja. Valet kommer bli spännande. Pandemin kommer lägga sig.
Nej, det kommer den inte på länge, Malin. Alltså, det kommer den inte.
De har kontroll över bränderna. De är skickliga.
Nej, det har de absolut inte.
Jordbävningen, det har man, kan man mäta innan.
Nej, det kan man inte. Det vet, alltså, allt det där du precis sa var lögner.
Nej, allt det jag sa nu var rätt. Nu börjar det här låta som en middag vi var på i helgen.
Ja.
Nu kom det här stora bråket, Jenny.
Ja, det här som man har försökt hålla sig undan.
Ja, det har vi hållit på med i ett litet format hela våren. Att man försvarar USAs ställning och hur vi har tänkt gällande pandemin. Nu menar inte jag vi som är USA, för jag är ju svensk. Och det vi har känt som bor utomlands är ju att varför ska inte vi få kritisera Sverige lite grann? Även om vi är svenskar, för vi älskar ju också Sverige. Men man kan ju fortfarande ha lite kritik.
Ja, det är klart. Det måste man ju få göra. Det där är ju så löjligt, det här med att folk... Tegnell och han har blivit... Att ingen får liksom ifrågasätta honom. Det har ju liksom blivit dumheter. Det är klart de måste göra
ja,
det.
Ja, men det är ju lite så. Och nu ska vi inte prata om coronan. Men jag hade råkat... Jag ville lägga upp på min story. För att du såg att Björn Olsen... professor i infektionssjukdomar.
Han har blivit hela Sveriges bitter gubbe.
Ja. Men om du lyssnade på hans sommarprat, jag tyckte ändå det var intressant att höra, för han kritiserar ju extremt mycket alla misstag den svenska regeringen och folkmyndigheterna har gjort nu gällande coronastrategin. Och jag la bara upp liksom den på story, ingen stor grej, jag skrev inte plus eller minus, jag la bara upp den typ. Det här kan man också lyssna på.
Du skrev bara, lyssna på honom, vilket geni.
Nej, jag skrev ingenting. Det var väl kanske också lite fekt och löjligt. Ja, men då sitter jag på den middagen och så säger en kompis till mig så här, och du la upp den där om Björn. Jag bara, nej, ja, det är väl ingen stor grej.
Vilken kompis var det här?
Vi var hemma hos Alex Amanda på middag. Så det var många olika svenskar där som hade sett det här då och tyckte att det var lite, alltså han är en galning, det kan du inte lägga upp typ. Och då sa jag så här, men vadå, det är väl sunt att man kan ju hålla med Tegnell, men man kan ju också liksom kritisera Folkhälsomyndigheten. Det ena utesluter inte det andra. Nej, det blev ett jävla liv, Jenny. För det kändes som att allt vi har suttit och pratat om i USA och allt de har suttit och pratat om här kom ut på 3 minuter typ. Ja. Så jag och Sigge, vi blev ju genast utlandssvenskarna. Och resten av gruppen blev ju svenskarna. Och det var någon som sa att... Men,
intressant. Mm.
Ja, men du vet ju.
Nej, men
det här
vad
har
var
ju
det
varit.
För...
Du vet ju själv.
Hur illa var det? Var det... Mm. Det var personangrepp.
Ja, men det blev illa, för det blev, det blir ju så känsligt, för att jag tror, jag har inte fattat hur stolta alla varit över svenska hållningen. Och när vi då säger något litet, typ, ja, men kunde man inte så här försökt att gå ut eller äldrevården lite tidigare, eller kunde man inte lyssnat på den statistik som fanns, då tar ju folk det så personligt så att det är inte klokt. Och då är det också mycket det här, ja, men nu då, titta nu då, nu stänger hela LA igen, upp och ner och stänga av och stänga på. Är det så himla bra? Och då blir ju jag, då ska man stå och försvara den amerikanska hållningen. Och jag håller ju inte med den amerikanska hållningen, men jag försökte förklara, i USA är det nästan bara Trump-anhängare som vill liksom att man ska öppna upp.
Här är, ja, men så är det ju republikanerna. Ja. Precis.
I USA är det ju republikanerna, och här i Sverige så är det ju Sverigedemokraterna som vill stänga ner. Så att jag tror att det här är ju också en politisk debatt, men de har nog inte riktigt fattat vad vi har varit i LA och hur våra känslor där har varit. Och sen var det mycket det här, ja, men hade ni bott här, vi vet att ni hade tyckt så här. Jag bara, men det är väl ingen argument. Det är väl jättebra att vi då kan tycka annorlunda, att vi har sett andra medier, att man får ett annat perspektiv. Nej, det blev hett.
Ja, folk är, ja, men folk är, ja. Ja, men folk, nej, man är ju kan inte säga det där. Men det tycker jag är så intressant, för att svenskarna ska ju alltid säga att de inte är patrioter på något sätt. Att vi inte bryr oss lika mycket, att amerikanerna är så mycket däremot åt andra hållet. Men så är det ju faktiskt inte, har det ju visat sig. Det är ändå ett tecken på det.
Men, ja, eller är det så att det här är bland de första gångerna på länge som hela Sverige enades kring någonting, och att det var en härlig känsla? Och att, för det var någon som sa så här att, ja, men ni förstår inte, vi var så stolta att vi hade tagit det här ställningstagandet. Och, men du vet, vi pratar ju om det kanske i något avsnitt.
Ja, för Sverige har ju inte så ofta behövt ta den, ha en liksom roll i världen där det är någon, nej, precis.
Men också att de hade på SVT runt omkring där, där pratade vi om, började till och med visa ett fotbolls-VM 96 för att påminnas om hur grymma vi är. Alltså, och då att vi då lägger ut någon liksom kaxig instastory från LA och kritiserar då Sverige, det sa de, det var vidrigt. Alltså det var too much liksom. Men
intressant, det var ändå, alltså.
Intressant. Men jag förstår, för jag tror att du och jag bott här, då hade vi kanske också varit med och för vi fick ju inte känna den eran när det var så stort att Sverige hade gjort så coolt och rätt. Vilket de kanske har fortfarande. Jag säger inte att jag lägger inte någon värdering.
Men det är väl också en skillnad på såklart att, och det tror jag kommer bli ett uppvaknande för USA nu då, som inte har ett sjukvårdssystem som finns där för alla och som funkar för alla. Det finns inget skyddsnät om man blir av med jobbet. Alltså hela amerikanska systemet sätts ju på prov nu, har ju visat att det kanske inte funkar så väl. Det är också en väldig skillnad. Folk har inte sjukvård, de har inte liksom råd med mat, de har inte samma hälsa som oss. Alltså det är ju också, det är andra saker som man också får ta i beräkning. Det funkar, kan inte funka på samma sätt. Det hade inte funkat med samma modell där.
Nej, och jag tycker på massa sätt att Sverige har gjort otroligt bra. Det kan ju du och jag bevittna som har suttit i båda världarna. Att komma hit nu och se att samhället ändå fortsätter, att de inte har stängt ner allt. Att dödstalen håller på att gå ner även om de har haft väldigt många döda per capita. Det är ju så. Alltså,
hur sluta den här middagen? Vad hände? Var det så att folk
slutat, vi kastade
ifrån
kräftor på varandra.
Nej, men alltså, i princip, eller vadå?
Men ett tag så stod Sigge upp. Det stod folk började ställa sig upp. Du vet, så när man står och stampar.
Men det här
lite,
är så otippat, för Sigge är ju alltid så lugn. Nej. Men han var uppeldad.
Jag vet, men Sigge har ju varit extra känslig den här våren, för han har ju blivit kallad alarmist, och det är det värsta han kan tänka sig. För han vill alltid vara så rationellt, lalala. Och här, de som har haft den här ställningen har ju liksom blivit kallade att de panikar, att omvärlden panikar, och att Sverige har varit de stadiga som har stått fast.
De sitter lugna i båten. Ja.
Lugna båten, liksom rationella. Så att jag tror för Sigge att vara då alarmisten har varit fruktansvärt jobbigt. Jag kände ju ändå någonstans, och våran halva bordet kunde skratta efter någon minut, typ att det spelar ingen roll, ingen har rätt svar. Alltså, alla har gjort på sitt sätt. Alltså, ja. Vi vet fortfarande inte. Det kan ju ta ett år till. Vi har ingen aning vad som kommer hända. Liksom.
Det här är lite som, jag vet, i början av allting, när det börjar stå, när det börjar närma sig och det börjar smittas, alltså precis i begynnelsen, i liksom slutet av februari eller något sånt där i LA. Då åt jag lunch med Filip, kommer jag ihåg, på ett ställe i Silver Lake. Och jag minns att vi, precis när vi möttes, och jag bara så här, ja, nej, men nu, det kommer ju bli att de stänger ner och skolor och sådär. Och då var det exakt det han kallade mig. Han bara, fy fan, du är en sån alarmist alltså. Jag bara, ja, nej men okej, okay, ja men då är jag väl det. Men jag, alltså, jag, när man bara följer nyheterna så är det väl ändå att det verkar som att det kommer stänga ner liksom. Ja, det är så dumt, alltså det är liksom de här nyheterna som rapporteras, bla bla bla. Men nu, när jag pratar med honom för att han skulle åka till Sverige, då är han så här, han bara, nej, jag vet tusan, alltså, jag vill inte bli sjuk i Sverige. Och nu när man åker, alltså, det, jag tycker inte det är några problem i USA. Och, alltså, hur det ändå har vänt på något sätt.
Nej, men det är det jag säger. Jag är så glad att du kom hit. För att annars hade, jag säger inte att vi hade haft en grej mellan oss, men det går inte att förklara hur olika man tar det. Alltså jag har nästan glömt bort pandemin här på Gotland. Nu har ju vi, alltså jag säger inte det för att jag är oansvarig, skiter i liksom reglerna, men man glömmer ju bort det nästan här. I USA är det ju helt närvarande hela tiden liksom. Så är det ju. Ja, nu börjar vi gå in där. Men jag vet, det har ju svängt fram och tillbaka bland hela vår vänskapskrets liksom.
Men sånt där är ju renande ibland. Det är ju bra då när man pratat ut om saker då.
Nej, men Jenny, jag tänker så här. Nu stänger de igen i LA och det vill jag igen lite grann. Men det kommer ändå bli en härlig höst. Jag har preppat upp nu. Vi har fixat så våra barn har vi anställt en tjej som ska vara homeschooling-lärare. Och har satt upp massa aktiviteter. Vi ska börja spela tennis. Vi ska ha schema. Ja. Vi ska laga bra mat. Vi ska åka till havet för det är öppet. Vi ska kunna jobba vid, i alla fall 8 timmar per dag.
Havet är öppet.
Havet är öppet. Mm. Så att jag känner lite så här, det kommer bli en rolig... Och vi är ju inte rädda längre och vi har haft det. Så vi kommer ju kunna ses. Vi fick ju inte ses förra året. Alltså... Fattar du väl lite, vi har sett liksom hela våren. Man har ju inte träffat någon.
Ja, vi har verkligen sett alldeles för lite.
Nej, men det är inte klokt.
Ja, men jag hoppas att ni ska flytta närmare oss så vi kan umgås hela tiden, Malin.
Det kan hända, vi kollar nu.
Alltså, det är bra. Vi har ju förlängt här så att vi kommer vara här ett par veckor extra. Även efter att skolan har börjat faktiskt, för att det är ju då online nu. Och Ilse börjar ju bara ettan, så att hennes Zoom är ju inte lika viktig som att vi sitter och gör liksom... skolorna, alltså vi gör väl läxorna och det kan vi göra, börja med här redan.
Men förstår du vad konstigt att börja skolan så, god morgon, alltså första dagen i skolan och så är det över Zoom, det är ändå speciellt.
Ja, det är ju speciellt. Men och just därför känner jag att jag hoppas att hösten kommer bli lite friare, att man kanske faktiskt kan åka hit ett par veckor till senare, att man åker hit i oktober en sväng eller någonting. Tröstar jag mig med lite. Det har varit så fantastiskt just att vara så nära familjen och hitta på saker och vara ute på havet. Och idag kommer morfar hit och ska vara barnvakt och vi ska gå en promenad runt kusten här uppe i liksom bergen.
Gud vad mysigt.
Jag känner bara att just den grejen, det har ju inte vi. Vi har inte att morfar kan komma och vara barnvakt i LA. Det är så jävla fint.
Ja, men det är fint. Jag vill inte vara neggig, men du vet ju att morfar kommer inte, sen när du bor i Stockholm och han bor någon annanstans, jag vill inte gegga ner dig, men så är det ju inte. Man har ju en dröm om att borde jag i Sverige så skulle mamma vara med barnen på helgen, gå på Skansen. Alltså, alla har ju sitt liv. Så man ska inte försköna det.
Nej, men det är klart. Men jag vet inte. Det har varit jättehärligt. Vi trivs så himla bra. Men sen, som sagt, jag älskar ju Kalifornien. Jag älskar LA och vårt hus och liv och område. Och jag träffade ju precis innan vi åkte en mamma som var helt fantastisk. Oho. Som jag älskade. Där när jag var som mörkast och tänkte att alla är idioter.
Det var riktigt mörkt på slutet.
Så var det en granne som bara bor ett par hus upp som är, alltså hon var helt underbar. Då kände jag att det är dem, jag kommer liksom ta rygg på dem, det är dem vi umgås med. Nej, men det blir mysigt.
Det blir mysigt. Nej, men vi får göra det bästa av situationen. Frågan är bara om vi får med Sev.
Ja, precis. Han kanske stannar själv. Fortsätter sitta här och äta krabba tills han mår illa.
Och den här veckan samarbetar vi återigen med Kids Brand Store.
Every teen's first choice in fashion.
Denna otroliga sajt för oss föräldrar som inte riktigt kanske har koll på vad det är som gäller och vad som är rätt. som kidsen skulle ha sagt. Då kan man klicka in sig där och få liksom kurerad vägledning, eftersom det här är handplockade plagg från de världsledande märkena i modebranschen. Och för att de jobbar nära tonåringar, så att de vet vad tonåringarna vill ha, och äldre barn. Storlek 140 och uppåt är det ju.
Och det här är också, ska jag säga, väldigt alltså så snygga kläder i så här riktigt bra kvalitet och bra designers, vilket man ju uppskattar. Och barn som är, som sagt, stora barn är väldigt kräsna. De har ju bland annat Gant, som jag tycker är ett så här fantastiskt snyggt märke, som också är precis så här spot on i mode, vad man ska ha på sig just nu, lite så här preppy. Väldigt mycket just piqué-tröjor, som jag vet att jag nämnde förra veckan också. Och sen har de här jättesnygga relaxed linnen, alltså både skjortor och byxor, som jag alltså skulle älska att köpa till, och som jag tror att Tage skulle älska också. Att ha liksom på sommar, på skolavslutningar, på midsommarafton, alltså allting, alltså skönt och supersnyggt.
Verkligen. Besök kidsbrandstore.se så kommer ni själva kunna se hur mycket fina grejer det finns till barn i storlek 140 och uppåt.
Ja, men du, såg du Goop? Det är ändå kul att se LA-trenderna här från Sverige. Igår så la ju Gwyneth ut en ny video som skulle då, som är reklam för hennes nya hudkrämserie. Och jag tycker att man har sett det här mer och mer.
Vad är det för hudkrämserie?
Nej, men det här var typ att man använde nattkräm fast på dagen.
Jaha.
Så att den ska vara, hon sa att hon och hennes mamma har extremt, extremt torr hud. Så att nu har de kommit fram med en formula som gör att det är så återfuktande som det är. Det är så återfuktande, Jenny. Så att jag ville nästan köpa den. Så återfuktande var den. Det funkade.
Ja.
Jag tänkte på det.
Ja, det funkade på dig. Vadå, det är bara som olja i ansiktet.
Ja, men typ. Hon sa det, att varför ska man ha nattkräm på natten? Det ska man ha på dagen. Typ. Det var... Det är fiffiga liksom. Och vi pratade ju om Red Table förra veckan med Jada Pinkett Smith. Och att hon har den här talkshowen med sin mamma och sin dotter. Och det Gwyneth gör i den här nya videon då är att istället för att använda klassiska modeller eller visa krämen själv, så har hon bjudit in sin mamma. Och ska då prata om skönhet. Och sen den som intervjuar, det är hennes dotter.
Och hon är
Apple.
Också skådespelerska. För... Aha. Ja. Hon dottern intervjuar Gwyneth och Gwyneths mamma.
Ja, så att det är liksom... Och den som filmar, det är Gwyneths... Du vet, han är hennes härliga kille, om han nu är så härlig. Jag vet inte.
Nej, precis. Han är lite too good to be true nästan. Det är nästan lite märkligt, tycker jag, när folk är... För på hans Instagram så är det ju som hyllande mot Gwyneth hela tiden. Han älskar ju henne mest av allt. Ja, men alltså nästan till en gräns när det blir liksom nästan lite konstigt. Det blir för mycket.
Det är någonting där. Och också, Nej, men jag läste ju också att han fick henne att testa ecstasy tillsammans. Och att han har öppnat en ny värld för henne. Ja, men det är någonting i honom. Jag vet inte. Men man får lite så här too good to be true-vibbar. Jag håller helt med. Men då kände jag i alla fall det jag skulle säga. Jag ska skicka den här till dig här. Så ska du få se. Och då hör man då Apple, hennes dotter, som intervjuar mamman. Men jo, det jag tänkte på är att det här ser man ju
överallt.
Vänta,
en sekund, jag ska bara lyssna här. Vänta.
Okay, I'm in my garden and I'm here to tell you about some very special Goop products today that we have coming out with some very special guests to help me tell you all about them.
I just put Goop on my lips.
Well, perfect. Then you're in the right place.
Is that the right Goop?
Here she comes.
Hello.
Apple, do you want to know about our new product that's coming out that's the greatest thing of all time?
Yeah. For young and old?
That's what's so great about this product. So this is called Goop Jeans.
Yeah.
And it's all-in-one nourishing face cream. So you know how you like to use night cream in the day because your skin is dry? My skin is dry too. So we've made this super rich...
I smell a little thyme or lemon verbena.
Yes, very good, Mom.
Just a wisp.
To get a clean formula this rich and nourishing is actually really a challenge. 100% of women who try this said that it
increase hydration in their skin.
Oh, I love it so much. Helps with wonderful. Fine lines and wrinkles, for sure. And then Apple, who doesn't have to worry about fine lines and wrinkles, it's so good for creating that beautiful glow in your skin that you love.
Can I take this home?
You can take it home. Good. You definitely can.
Did you get some apps?
I'll take some, sure, yeah.
Mm-hmm, mm-hmm.
Det ska vara liksom över generationer då. Tre generationer här samlas.
Det ska vara tre generationer som samlas över skincare. Fine, det är ju väldigt populärt nu att ha sina barn och sin mamma. Och att det ska bli mer familjärt. Även produktionen då, att det här stora, du vet, Beyoncé-tiden känns lite förbi. Nu ska det ju vara så här, med Kanye ska ha skakkamera och... Det är filmat från mobiltelefonen.
Det ska alltid. Vara hemma, det ska vara naturligt.
Yeah. Ja, Stack on Me, Justin Bieber senaste video. Det är också så att det ska vara så intimt och nära. Så att det nästan är, de är så personliga så att vi ska liksom få pirr. Liksom.
Men det är ju en kombination också av, alltså, på grund av pandemin, att man inte längre kan göra samma typer av produktioner i USA. Alltså man kan inte ha någon liksom personal på...
Nej, men så är det ju. Alltså, alla filmer som kommer göras nu under 2 år, alla kärleksscener som spelas in.
Ja, det är selfie.
Jag tror att i USA har man väl till och med lag på att det är så här, det är selfie, det är 4 personer också, eller vad man får vara i USA.
Så det är väl därför. Men sen, däremot så tycker jag ju att det är mycket trevligare. Man vill ju känna att man följer någon, att det är på riktigt. Det kan jag tycka om snarare än någon stor supersvulstig produktion.
Jo, men det är klart. Folk gillar ju den verkligen. Alltså man vill ju komma nära och det känns ju som att man bara, oj, nu får vi se hur hennes mamma tänkte. Men det fanns ju också något lite så här märkligt när dottern Apple, 16 år, frågar sin mamma om hennes beauty-rutin. Alltså tänk motsatsen, typ att min son skulle bara, men mamma, hur ska jag liksom hålla mig borta från fina linjer? Alltså jag vet inte, det fanns något obehagligt i den här närheten, som är så, för de är så härliga allihopa och hennes mamma är så härlig, hon skådisen, vad heter hon? Hon är ju jättekänd.
Blythe, hennes mamma. Wellness mamma. Blythe Danner.
Mm. Ja. Hon är också så här superhärlig, du vet, ganska naturlig. Mm. Hon berättade att hennes första skinrutin var att hon alltid smörjde in sig med vaselin under 10 års tid.
Men det bevisar väl också att det handlar väldigt mycket om gener. Gwyneth ser ju också väldigt naturlig ut. Alltså hon har ju liksom rynkor och hon ser ju så här fräsch, naturlig ut. Hon åldras bra. Men man har ju ändå hört att hon också håller på med grejer. Som, alltså hon håller på med trådar och sånt där. Threading. Alltså.
Ja, nej men precis. Nej, men det är därför man blir lite så här... Det är lite falsk marknadsföring. Mm. Alltså, för att det är det som Goop bygger på, att hon har gått på den naturliga skönheten. Och det här var ju liksom det ultimata beviset för det då, hennes mamma som sitter där i någon kaftan, 75 år gammal, och bara lyser. Och sen hennes vackra dotter då som intervjuar och frågar, just det, hon ställer någon fråga, när tyckte ni att ni var som vackrast i ert liv? Alltså vilken ålder?
Mm.
Och Gwyneth är nu 47 och hennes mamma är 77.
Och vad svarar de?
Mamma svarade när hon var i hennes 50-årsålder, när hon var typ 50. Mm. Och Gwyneth hade svarat, hon svarade typ när hon var late 30s. In a late 30s svarade hon. Ja, men det var, ja, men, så att det var ju intressant att höra liksom hur de pratade. Man vill ju ändå se den här videon.
Ja, men alltså, är inte det där... Någonting. Så har hon ju jobbat liksom från första början. Allting är ju lite too good to be true. Alltså de är ju så otroligt så här präktiga och allt är så perfekt och bra. Alltså det är ju irriterande och det är hela tiden lite... Allting är ju lite på gränsen.
Ja, och hela hennes imperium bygger ju på att hon liksom, det ska vara så nära så att vi får ju typ den här Netflix-serien vi pratar om. Det är ju hennes kollegor som får testa olika saker på jobbet. Mm. Hon tar ju aldrig någon modell, hon skulle aldrig ta in någon utifrån, utan det är alltid någon hon är jättenära. Men det här tyckte jag var att ta det lite för långt. Alltså, det är någonting med skincare och att dottern ska, och att det är så härligt samtal som hon ska sluta i att köp den här krämen. Jag vet inte, jag fick sån kalla kårar.
Ja. Men du kommer ändå köpa den?
Gud ja, jag är helt besatt. Jag ska ha den, fram med den. Vi ska testa den. Mm. På vårt Insta. Ska jag testa den på Bell och Ilse?
Hemskt.
Här
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Men om man ska fortsätta på den här trenden så såg jag också Jessica Alba. Är det inte du som också sett henne en hel del i LA? Hon är ju väldigt snygg.
Ja, men jag har ju sett henne.
Hon är supersnygg. Hon är ju typ 39.
Mm. Och hon har ju också ett imperium som jag tror egentligen hon tjänar mycket mer pengar på än vad Gwyneth gör. Vad jag förstår.
Tror du det?
Ja, ja, absolut. Gud, men allting är ju så mycket pengar. Det blir ju löjligt. Men jag tror att Gwyneths Goop är ju värderat till 300 miljoner. Medan Jessica Alba är ju 1 miljard. Alltså vi pratar dollar då.
Ja, det är så stort.
Ja, så stort är det.
Vad heter det hennes bolag nu igen?
Honest Company. De gör allt från... Det börjar ju med liksom barnprodukter som var ekologiska. Det var blöjor i fina mönster. Sen så utvecklades det och det lades till liksom shampoo, balsam. Och sen var det även diskmedel. Och det blev liksom allt ihop med något sorts ekologiskt tänk. Hon var ju väldigt tidig med det. Så det kan man ju... Det är ju imponerande.
Ja, hon var ju tidig med det, precis, att det ska vara bra. Hon var rätt i tiden, ja. Sån timing. Nej, men då hade hon lagt upp då samma kväll när jag låg och scrollade. Då såg jag att Jessica Alba har också en dotter som är 12 år. Och hon är ju väldigt stor. Hon har ju använt sig väldigt mycket av TikTok och sociala medier. Hon har också använt sig av YouTube och det här hemmakänslan jättemycket. Och då hade hon lagt upp en sån här ASMR-video. Du vet vad det är?
Vad är det för någonting? Nej, ingen aning.
Det, när man viskar, du vet. Och gör skrapljud och berättar en historia väldigt sakta. Så att det ska bli så här välbehag för den som lyssnar.
Aha, så man ska kunna somna till det?
Ja, men typ så här, de kallar det för hjärnorgasm nästan. Att det ska vara skönt att lyssna på det.
Aha, gud vad intressant. Det här låter som min meditationsapp.
Ja. Ja, men det är din meditationsapp, fast man liksom viskar. Liksom. Men då var det så märkligt att just den här videon, hon skojar ju, för jag tycker ändå hon har ju lite humor. Men det blev ändå märkligt kanske att dottern var med, för att då ska hon och hennes dotter göra en sån här ASMR-video där de sitter och äter en acai-boll och viskar.
Jaha.
Hi everyone, this is Jessica Alba.
Hey guys, I'm Lizzie Mathis.
Today we have a very special episode and a very special guest. It's an honor. Sita, mama, Mita. I don't think she likes it when I call her that, but it's okay because I pushed her out of my body, so, you know.
Anything goes.
That's right. Honor, you are 12, and so do you feel bad for me that I am not 12?
Yes.
Alltså, du måste se den här också.
Det låter ju nästan som någon sorts skämt, eller? Det är någon sorts parodi på alltihop.
Ja, nej, men det var ju... De testade väl olika saker. Mm. Men det här har kommit mer och mer. Då tänkte jag så här, det här är ju nya... Och sen hela Kardashian-klanen såklart, med deras döttrar och barn som har egna konton, egna klädlinjer. Mm. Men att det här att dra in familjen i business, det verkar vara en klockren... lycka. Eller klockren framgångssaga, eller?
Ja, det är ju, alltså, de tycker att det är liksom en family affair på något sätt då, att alla ska vara med. Men ja, det känns ju som man inte ska göra för tidigt. Man måste ju föra det valet själv när man är vuxen på något sätt, eller?
Ja, men hon kändes ju då Jessica Albas dotter som var 12. Man kände ju att hon tyckte det var lite pinsamt att sitta där med den där sajabollen och viska. Alltså, det var ju, det här var ju något som mamma kommit på, typ. Och hon är ju också jättestor på TikTok för övrigt, som också har blivit en grej som alla använder sig av, till och med i presidentkampanjen. Politiker lägger ut videos av sig själva, liksom.
Ja, och som då Trump vill stänga ner. Det är ju en stor diskussion i USA just nu.
Ja.
Men såg du, för det har varit något annat då i nyheterna, var ju även att Ellen DeGeneres, den här stora komikern och talkshow-världen, har ju hamnat i blåsväder för att hon ska bedriva en riktig, vad ska man säga, en fruktansvärd hierarkisk arbetskultur på sin talkshow.
Mm. En riktig maktstruktur enligt folk som anklagar henne. Men Ellen, gillar du Ellen? Ja. Jag har ju alltid älskat Ellen. Alltså kanske inte de senaste åren. Men...
Ja, jag har ju inte
Nej, du har inte gjort det. Jag har pratat om henne innan.
Men delvis är det så här, det här är ju någonting som har diskuterats i många år. Alltså jag har ju hört från folk som jobbat runt henne och även varit så här, alltså...
Är det så?
Det här har varit något som har pratats om. Ja, att hon, hon ska inte vara en rolig person privat.
Nej. Nej, men jag vet inte, men jag tror när hon kom så var ju hon en, det ultimata exemplet med någon som har kämpat och var öppen med sin gay personality. Alltså att hon i sin show,
ja,
Ellen...
Tänk, kommer du ihåg? Ja. Jag minns när hon kom ut som gay.
Jag minns också det.
Hon hade ju sin egen sitcom som var superpopulär. Och där var det ju först då att hon inte var gay, och sen plötsligt i ett avsnitt kommer hon då ut som gay, och så var det också på riktigt då att hon var det i verkliga livet också.
Ja, det var ju så stort. Och vad heter Laura Dern, var väl, vad heter hon som man älskar skådisen, som hon kysste i den scenen, och så hon kom ut liksom. Ja. Jag vet, men därför hon har ju gjort fantastiskt mycket för hela gay-communityt, och det var väl också så att efter det avsnittet sändes så fick de typ inga reklamintäkter och fick nästan lägga ner showen ett tag.
Det var ju väldigt tidigt.
Ja, det här var jättetidigt. Ja. Jag tänkte på det då för att när Sigisbro Fredrik Eklund, som är mäklare, gifte sig med sin man Derek för 10 år sedan. Han spelade ju in en show, Million Dollar Listing, för Bravo. Och då hade han bjudit in... Och hade bröllop på en jättegullig, magisk liten ö utanför Florida. Och då var filmteamet där och filmade allt där. Liksom. Mm. Det blev jättevackert, det var ett fantastiskt bröllop. Och du vet, alla var klädda vitt och de stod i vattnet och kysste så hej och. Men sen efter filmningen var klar så tog det ett tag. Och sen så visade det sig att de inte kanske kunde visa det här bröllopet på tv. För att det var så många sponsorer som skulle dra sig ur. Och att Bravo då skulle liksom gå i förlust snarare än att vinna pengar på det avsnittet.
Gud, vad sjukt.
Och det här är bara 10 år sedan. Så man kan tycka, Ellen var stor
men det är
för
20 år sedan. Det är ju verkligen USA.
Ja, det är USA. För där är så många kristna och det är fortfarande, man kan inte fatta det. Så att liksom, jag tänker nu när det är Pride-veckan här och... Alltså, här kanske det är mycket mer naturligt. Men i USA är det ju fortfarande en grej. Alltså en tokstor grej liksom. Men efter mycket om och men så sände de ju det avsnittet och det visade sig att det gick hem i stugorna, för de gör ju alltid såna här undersökningar. Men det var verkligen så att det var stor diskussion om man skulle kunna visa två män gifta sig på tv så. Så att Ellen, så hon har ju varit Hollywoods lilla älskling i 20 år och jag kan tänka mig att och hon är ju gift med, vad heter hon, skådisen?
Portia de Rossi.
Exakt.
Men alltså, jag tror att hon har ju säkert behövt vara mycket tuffare då, att hon har haft ett annat klimat och fått utstå andra saker. Men man har också hört att hon också ska ha bedriva, alltså det ska vara lite skräckvälde där på den här tv-showen.
Ja, men jag läste det vad folk hade twittrat, för det var ju en komiker som gick ut då och sa så här, alla ni som har varit med om någonting, samtidigt som den här, för nu pågår det ju en investigation och ser liksom hur illa det har varit på arbetsplatsen. Och den ena efter den andra berättar ju då hemska historier om hur Ellen har varit och hur folk från hennes team har varit och betett sig mot både gäster och anställda. Men det var någon tjej som jobbade på cateringfirma som twittrade ut att hon hade fått sparken efter hon hade serverat då Ellen och hennes fru lunch en dag, och sen hade hon haft lite så avskalat nagellack. Och dagen därpå hade någon, hennes chef kommit in till henne och sagt att nej, du får sparken för Ellen har skrivit ett brev. Det är inte acceptabelt att du serverar mat när du har såna händer. så att det har verkligen varit. Och någon annan sa att Ellen, alltid när man går in i hennes kontor så måste man ta, ligger det mint tuggummi på bänken utanför. För att man får inte gå in av dålig andedräkt.
För att man ska lukta illa.
Hon är jättekänslig för det.
Men gud, vad sjukt.
Nej, så det har varit sådana saker som har kommit fram. Och sen blev hon ju också, så sa hon ju också nu under pandemin, för då körde hon ju showen hemifrån, Ellen Show som är så himla stort. Mm. Liksom, det tog ju nästan över efter Oprah Winfrey Show kan man väl säga.
Hon är, lite.
Eller? Hon får ju alla stora kändisar, ja, det där hon, man talar hon, ut. Och...
Ja, exakt. Men lite lättsammare än Oprah ändå, får man väl säga.
Nej, men du läste att Jimmy Kimmel hade i alla fall nu, som också är en talkshow-värd, han har betalat extra till alla sina anställda nu, för att inga shower har ju fått hållas med publik. Så att det har ju gjort att teamet då, som har kört i flera år, liksom inte har något jobb. Och han har betalt extra under den här tiden, men att Ellen typ inte betalt ut till någon. Och att hon... just det, twittrade ju ut om att det är att sitta i karantän som att sitta i fängelse. Och du vet ju hur hon bor. Ja. Hon är en av dem.
Exakt, hon har ju liksom, bor ju i något sorts slott. Ja. Men det tycker jag, ja, precis.
Så då fick hon också ha...
Intressant.
Nej, men det är också intressant att se pendeln också, hur snabbt det går, hur det vänder. För hon har ju verkligen varit allas Hollywood-älskling. Hon känner allt och alla. Hennes fester är de man vill vara på. Man vill vara förknippad med henne. Och nu är det ju verkligen... Ja, men du vet, tidning efter tidningsomslag med Ellen som ser bekymrad ut.
Men det har ju kommit en ny våg nu, känns det som, med att man outar folk på något sätt. Alltså, eller outar allting, eller någon som sa... Men nu pratar man ju väldigt mycket om så här cancel-kulturen i USA. Mm. Den är ju naturligtvis absolut mest på gott, men det finns väl också någonting som alltså blir besvärligt också.
Verkligen.
Men då har man ju också pratat lite om Karens. Det här har ju blivit en nya... Nu har jag hört till och med i Sverige att många använder den här termen. Vet du vad det är?
Nej, jag vet inte vad det är. Karens? Nej, vad är det?
Att vara en Karen. Mm-hmm. Alltså det här har man väl använt i ganska många år, tror jag egentligen. Mm. Men det handlar ju om en medelålders kvinna som har, nu ska jag se, jag läste någon artikel om det här som kanske beskriver det bättre än vad jag kan göra. Once popular for girls born in the 1960s, alltså det var ett väldigt vanligt namn före då. Mm. It then became a pseudonym for a middle-aged busybody with a blonde choppy bob who asks to speak to the manager. Alltså en medelålders kvinna med någon liten bobfrisyr som alltid tycker... Alltså hon vill rätta allting. Hon vill alltid prata med någon. Vem är det som är ansvarig här? Och så får du inte göra och ditten och datten. Och nu då så har det här ju blivit den nya då, bilden för... white privilege och rasism i USA. Mm. För att det är liksom den kvinnorna som... Mm. Inte bara kvinnorna, men...
Ja, jag fattar.
Alltså hela liksom rörelsen. Hon syns ju överallt och de sticker ju ut överallt. Och de outas ju nu på ett helt nytt sätt också. Mm. De som ska klaga på... Det finns ju då massor av såna här kvinnor som har börjat trenda på sociala medier. Det var någon som ringde polisen för någon liten tjej som stod och sålde vatten i San Francisco, vattenflaskor på någon stig där folk var ute och sprang. Hon kallades för Permit Paddy, hon började ju verkligen trenda. Sen var det någon då som kallades för Barbecue Becky som ringde polisen då för någon svart man som stod och grilla på något ställe där han fick grilla, men hon tyckte ändå inte att man fick göra det.
De tar rätten i sin
och det börjar också trenda. Exakt, de ringer och anmäler och säger till och så får man inte göra. Hela tiden ska sitta över lite och tycka att de har rätt och andra har fel och är ju alltså väldigt har fastnat i något mönster liksom. Så alla pratar ju nu om Karens. Alla är ju det är så mycket Karens där ute.
Nej, men det är ju mycket Karens. Man känner ju det själv.
Ja, men åt båda hållen. Precis. Och det är det ju faktiskt, det är det ju verkligen här också i Sverige får jag säga. Folk som ändå tycker att så gör man inte. Nej. Och så här ska man göra och man säger till och så vidare. Det är ju fullt av sådana.
Jo, men det är inte också att man gör det via sociala medier på något sätt. Man kopplar det till... Jag tänker på hon kvinnan i Central Park som...
Mm, men hon gör det inte på sociala medier. Nej. Hon är kanske den senaste då, Karen som har trendat. Exakt. Hon är totalt en Karen också. Att man ringer och anmäler och tycker sig ha rätt till saker som man inte har rätt till. Och det, att det är just det, alltså, ofta förknippat just med rasism.
Nej, men det är ett sånt himla angivarsamhälle. För jag tänker bara hur det här uppdagades med Ellen. Det var ju, nu var det kanske inte en Karen, men det var ju en man, en komiker som sa att, jag vet inte om han var komiker, men han gick ut på Twitter och så sa han, jag betalar $2 till en välgörenhetsorganisation för varje sak man skriver ut och twittrar om tysthetskulturen hos Ellens show. Alltså, Så att,
jaha, ja, men gud då.
Ja, och det är klart att det händer,
ja,
grejer,
men det är ju
där.
Inte, ja, precis.
Nej, men de här Karens, ja, jag fattar,
men
det.
Men Karen, mm, är ju mer den här normala liksom, kulturen i samhället. Mm. Det här är ju grannen som, ja, parkerar bilen och vattnar rabatterna och tycker att det är fult att någon annan har en soptunna ute eller som hela tiden, du vet, ska ringa polisen för att det är för hög musik eller så här får man inte göra. Och, du vet, irriterande folk. Det finns ju många sådana. Jag vet inte om du hör mina barn som springer runt här, Ilse och Tage.
Nej.
Det är liksom full rulle hela tiden. Det hojtas och ropas och det, alltså, nu ryker de ju ihop en del, mm, emellanåt också. Tage är inne i någon period när, alltså, han är så retlig. Han retas så mycket med Ilse och hon blir ju så arg på honom. Mm. Du vet, han kan ju sitta, det handlar om när de sitter och tittar på TV, de är ju helt besatta av Sommarlovsmorgon. Mm. Det är liksom,
ja, det är bra,
det här skuggslämmet och sommarskuggan och allting. Ja, det är det verkligen. Och de sitter där nere och då ska han då efter en stund när han blir lite rastlös, så ska han sätta sig närmare henne och så ber hon honom att han ska flytta på sig. Men nej, då går han lite närmare ändå. Och sen så blir hon arg och så hör man när de börjar bråka, så kommer han ner där och hon säger, men Tage sitter på mig, han ger mig inte space. Ja. Säger hon.
Ja, man kan förutse det till
och honom. Då säger han att det är inte sant, mamma. Jag har inte gjort någonting. Och de håller på. Man bara förstår ju att det är Tage. Och så kan man hela tiden också säga till så att ibland behöver du inte gå på det, utan gå därifrån och låta honom sitta liksom, och retas för sig själv. Mm. För då vinner han inte. Men han är också så charmig. Mm. Och det här är ju så jobbigt, tror jag, för henne. Mm. Det tänker jag verkligen på. Mm. När han är så här retlig och hon blir så arg. Mm. Och sen så kan han då vända sig om till sina kusiner eller morbröder som har varit här mycket. Och du vet, de sitter och garvar och tycker att han är så rolig. Och det liksom blir nästan ännu mer provocerande. Ja. För henne är han ju jätteirriterande just nu då.
Ja, ja, det är den mest jobbiga personen.
Ever. Ever. Och alla bara garvar och tycker att han är kul. Nej, och detta fick mig då att tänka på en historia jag fick höra av en tjej i LA som är en kompis till oss och framförallt oss där från början. Mm. Som är, alltså, det är en av de roligaste datinghistorierna någonsin. Mm. Hon bor egentligen i New York, kommer från Kanada, bor i New York och så just nu så är hon i LA och ska vara där i, ja, 3 månader eller vad det är. Mm. Och nu då vill hon passa på att dejta för hon är singel och har varit singel ett tag. Så nu tänker hon så här, men jag skulle kunna tänka mig att stanna här. Jag kan träffa liksom en kille i LA istället och bo här. Mm. Och hon bara, men det är så svårt att dejta. Alltså folk är så dumma i huvudet. Hon bara, det går ju inte. Alltså det är verkligen, det är kämpigt alltså. Och så berättade hon en så rolig dejtinghistoria. En kille hon hade haft i Kanada innan hon flyttade till USA. De hade dejtat ganska länge och han var superskärm i början och de var tillsammans i, ja, men typ i några månader i alla fall. Och sen betedde han sig som ett as, alltså när de så här separerade. Alltså han var verkligen taskig och det var liksom besvärligt. Mm. Det var så jobbigt. Och hon pratade med vänner om det här och sådär. Och alla bara, men han verkar ju dum i huvudet. Mm. Sen får han testikelcancer i slutet på det här. Mitt när det är så här jobbigt och de bryter upp och han beter sig illa, då får han testikelcancer. Och det här är ju så hemskt. Mm. Så då vänder ju allting och han får ju såklart alla sympatier. Ja. Alltså det här fattar man ju. Men då från att han har varit liksom ett as, då var det ju ingen som tyckte att det här var rimligt.
Nej.
Så då gör han dessutom så att han gör en grej då för att belysa problemet med testikelcancer. Så han,
man kan inte vinna mot det.
Stor, enorm... Nej, man kan ju inte vinna mot det. Så han gör någon stor, enorm boll. Alltså den är så stor, den är större än honom då. Som han går över hela Kanada med. Han korsar Kanada i den här bollen då som ska vara då en testikel.
Ansiktet utåt.
Det ska vara. Nej, han blir ansiktet utåt för det här. Och, du vet, och alla tidningar skriver om det. Alltså man kan ju läsa om det här, det finns ju överallt då. Hur han har gått och han har hållit på med sin testikelcancer. Och han är ju hjälte. Ja. Och han bara, det här är liksom mitt mission in life. Jag har verkligen alltid brytt mig om alla. Och, du vet, och hon bara sitter där. Hon bara, han är vidrig. Han är så hemskt. Och nu är han en stjärna. Och han är en hjälte. Och han har korsat USA. Eller Kanada i den här jävla bollen.
Till sticken. Gud vad roligt. Ja, nej, men det där har man ju, alltså, varit med om någon gång. När man har haft någon oförrätt så vet man att det händer något hemskt för någon annan. Man har inte en chans. Alltså,
nej. Nej, men du fattar ju. Ja, irritationen. Ser ni inte?
Ser ni inte det sanna? The true nature of this. Men Jenny, du, vi är ändå kvar i Sverige, vi kämpar på. Du kommer med mig tillbaka
till LA. Och vi ses ju i Stockholm här.
Och vi ses i Stockholm om några dagar. Så himla
roligt. Ja, det ska bli så kul. Ja. Jag är så peppad.
Jag
är
också så peppad. Ja, vi hörs nästa vecka. Tack för att du lyssnar. Jag saknar dig.
Det gör vi.
Hej, hej.
Puss, puss. Bam, bam, hej, hej.
Podcasten är producerad av Perfect.